Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Torsdagen den 9 november så bjöd jag tillsammans med min nya samarbetspartner, hotellet Downtown Camper by Scandic, in till en intervju och inspelning inför publik med efterföljande after work och mingel. Nästa tillfälle för att sitta ned som publik under en husky inspelning eller bara hänga med oss på en husky after work kommer att vara torsdagen den 7 december. Håll utkik på sociala medier för att få reda på vem som jag då kommer att intervjua. Downtown Campers biosalong Nightwood rymmer ungefär 35 gäster och salongen var nästan fullsatt och jag intervjuade Sören Kjellqvist och Glenn Matsing som tillsammans inledde projektet Row Around Svalbard. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 157 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy.
Jag heter Hanna Radoncic och är marknadschef på Nordic Green Energy som är Sveriges mest erfarna gröna elbolag. På Nordic Green Energy har vi endast el från de förnybara energikällorna sol, vind och vatten. Tror eller ej, men ditt val av el gör skillnad på riktigt. Säg att du bor i en tvåa på mellan 50 och 60 kvadratmeter. Väljer du el från förnybara energikällor istället för el från fossila bränslen så minskar du koldioxidutsläppen med över 1 ton per år. Det är lika mycket som en bilresa på 500 mil släpper ut. Så vad bidrar du till genom att välja grön el och därmed minska koldioxidutsläppen? Du är med och hindrar att vår jord fortsätter att värmas upp så snabbt som den gör idag. Genom att minska koldioxidutsläppen så kan vi förhindra snön att smälta bort från våra svenska bergstoppar och den svåra torkan i Sydsudan från att förvärras. Vi kan också hindra att naturkatastrofer som orkan Harvey i USA eller översvämningar i Nepal blir en ännu vanligare företeelse. Läs mer på nordicgreen.se.
Läs mer om det här avsnittet och om tidigare avsnitt på huskypodcast.com. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook.
Tack för det. Sätta mobilerna på ljudlöst.
Nej, det har jag inte. Men jag utgår för, jag vet ju att den här publiken är väldigt belevad och av högsta klass. Att,
man har koll på det.
Välkomna. Men välkomna allihopa då till Downtown Camper by Scandic. Och den första i åtminstone 5 live-podcast-inspelningar som jag kommer göra här i samarbete med hotellet. Och så det här är ju intervjuer som dels då ni får njuta av här, men som jag även då kommer spela in och lägga ut som ett vanligt avsnitt framöver. Då. Och då var det ju extra kul att ta hit en gammal husky-kändis och en gammal husky-samarbetspartner. Mm. Allt i ett. Sören Kjellqvist har jag intervjuat i avsnitt 88.
Yeah.
Och Glenn har jag samarbetat med på den tiden som Glenn var Mr. Outside Sweden. Papperstidningen Outside.
Och digitalt.
Och digitalt. Vad kul att ni är här. Och vad kul att publiken är här. Och för att få in så här TV4 myssoff-känsla så tänkte jag att vi ska börja med att ni beskriver varandra. Så att om Sören beskriver Glenn och presenterar Glenn för publiken, för folk som aldrig har träffat Glenn förut.
Ja, Glenn är en väldigt lång kille.
Jag var tvungen att flytta, på Glenn för att han satt i vägen för projektorn. Så lång är Glenn.
Jag har satt ner lite nu för att...
Och vi fick ju till och med bygga om rodsätet i rodbåten för att vi skulle få ner Glenn i rodbåten. Men en av mina absolut bästa vänner. Vi lärde ju känna varandra för en 5 år sedan nu. Och ja, kändes som att vi klickade egentligen på en gång. Och jag tror att Glenn och jag är ganska lika till sättet också.
Men lärde du känna honom under Outside-tiden?
Ja, precis.
Ja, så var det ju. Alltså, vi skrev ju om Sören en hel del, alla expeditioner egentligen. Jag drev då alltså Outside Magazine i Sverige. Och Sören kom in med lite ny vinkel. Han har ju nyanserat det och tycker jag är kul. Vi tyckte det var väldigt kul på Outside att man gör nya saker. Det premierade vi. Alltså man paddlar längs Norges kust utan mat och sånt där. Det tyckte vi var kul. Sen andra egenskaper. Anledningen till att jag kontaktade Sören för den här expeditionen, för det var jag som gjorde det, var för att han är väldigt lugn och trygg. Jag tror att det är svårt att hitta någon person som är mer stabil mentalt. Jag hade inte ringt Sören ifall vi skulle slagit rekord.
Nej, det är inte min grej.
Då hade jag inte ringt. Men jag var också nyfiken på Sören för att jag ville själv ha lite mer av det lugnet. Alltså efter Outside så har jag tagit lite varvat ner, kan man säga. Jag var ju inte alls nervarvad, kan man säga, under den tiden. Mediebranschen är ju ganska hektisk. Men jag ville också träffa Sören under de här förhållandena för att lite grann lära av Sören, för att få lite av det här lugnet. Och jag tror att jag har fått det.
Härligt.
Men vad gjorde Glenn till en ett realistiskt alternativ att sätta sig i en liten rodbåt och korsa Barents hav? Vad har han för, om du skulle rabbla upp hans CV, hans meriter som du tycker är, det här är bra liksom?
Ja, Glenn har ju varit ute på flera expeditioner själv och bland annat seglingsexpeditioner. Och har man vattenvana och har vana att vara ute på de stora haven, då har man ju också förutsättningarna för att kunna sticka iväg i en rodbåt ute på öppet hav.
Du har ju en grej att du har gjort drömäventyr. Mm. Dina egna drömäventyr, som exempelvis Glenn nämnde, det här med att paddla kajak längs med Norges kust utan mat. Mm. Vilken dröm. Ja. Och sen så har du även gjort, en av mina favoriter, att du gjort din hunds drömäventyr också.
Ja.
Kan du inte berätta om det?
Jo, men det var ju att min hund fick ju en cancertumör. Och det var då tankarna kom att jag måste ju genomföra ett äventyr med min hund tillsammans. Så att vi har varit så tajta och i princip spenderat nästan alla hennes timmar har vi spenderat tillsammans. Men förutom då de äventyrsprojekt som jag varit tvungen att sticka iväg på, där man inte har kunnat ha med en hund. Och det blir ju lätt så när man sticker ut på vattnet. Då får inte hunden riktigt plats.
Då får man nöja sig med Glenn. Mm.
Och då funderar jag, vad skulle vara hennes ultimata drömäventyr? Och en 50 dygns lång hundpromenad i svenska fjällen, det måste ju vara hennes dröm. Och att få se henne leva och vara där ute i naturen 24/7 under 50 dygn, det var ju helt, man såg ju hur hennes instinkter väcktes till liv igen. Hur den här urhunden liksom kom fram. Och även jaktinstinkterna. Och eftersom jag inte hade med så mycket mat i henne också heller. Så såg man att hennes ögon tändes när hon blev hungrig. Så det var ju, vi åt ju väldigt mycket bär under den expeditionen. Och hon åt ju precis lika mycket bär som jag gjorde. Och det var fantastiskt att få dela det äventyrsprojektet med henne.
Och för info till alla som lyssnar, att om man inte blir berörd och kanske till och med får en tår i ögat när Sören berättar det, då är man ingen människa, skulle jag säga. Då har man ingen själ. Och sen så vet jag att du har gjort din dotters drömäventyr också. Mm. Lite gråtvarning på det också nästan.
Ja, det var ju liksom... De här drömäventyren, det handlar ju liksom att inte förspilla livet. Att inte vänta med att genomföra sina drömmar tills man blir pensionär eller tills om händer. För om kommer aldrig liksom hända, utan man måste göra allting här och nu. För egentligen så finns det ju ingenting annat som existerar än nu. Och därför måste man leva sitt liv som man vill leva det precis nu, och också leva det på det sättet man vill och genomföra sina livsdrömmar. Och när man har genomfört några av sina livsdrömmar så blir det också lika roligt att förverkliga andras livsdrömmar. För då ser man ser energin och glädjen i deras ögon och får liksom använda det som en katalysator för sig själv. Det är en makalös känsla. Och därför så känns det som att det var min dotters tur. Så jag frågade henne, om du fick göra vad du vill i hela, liksom, no limits, vad skulle du vilja göra då? Och då sa hon att de ville bo på en öde och rida varje dag. Så det var liksom grundförutsättningarna för det äventyret.
Så drog ni till Norge?
Ja, så drog vi till den vackraste platsen på jorden. Det är ju Lofoten i Nordnorge. Det är så spektakulärt vackert där. Så om man inte varit där så måste man åka dit, för att det är svårt att hitta en vackrare plats. Så tar man två stycken hästar, en öde ö, kristallvita stränder, turkosfärgat,
midnattssol,
vatten, midnattssol, och sen så både fjäll och hav. Och det är makalöst. Då har man en bra base camp setup.
Och sista grejen som du håller på med är äventyrliga dagen också. Mm. Så där tycker jag att du ska promota. Wasta några sekunder på att promota äventyrliga dagen också.
Ja, äventyrliga dagen är ett välgörenhetskoncept som jag har grundat. Och jag grundade det tillsammans med Friluftsfrämjandet och Bergens of Norway. Och det vänder sig till ungdomar mellan 15 och 25 år som har haft en tuff period i livet. Och oftast så lider de här ungdomarna av psykisk ohälsa. Så att jag tar med de här ungdomarna ut på ett äventyrsdygn. Där ger de en crash course i friluftsliv. Och sen så får de även ett komplett friluftspaket. Som de också får utbildning i hur de hanterar. Så att syftet med äventyrliga dagen är att efter det här dygnet med mig så ska de kunna kickstarta sitt eget friluftsliv. Just nu ligger faktiskt äventyrliga dagen på paus. För att Friluftsfrämjandet, som var en av grundarna till äventyrliga dagen, har klivit av äventyrliga dagen. Och det var Friluftsfrämjandet som stod för de likvida medlen och Bergen som stod för all utrustning. Så att nu står det på paus till att vi hittar då en ny titelpartner som kan kliva in med lite likvida medel för att genomföra de här äventyrliga dagarna.
Så ni som lyssnar, eller ni som tittar och är här, om du bränner i plånboken så vet ni var ni ska skicka pengarna.
Ja.
Men det här projektet stod inte du bakom, utan det var du, Glenn, som du redan har hintat om.
Ja, så idén då. Och idén, det var så roligt, jag blev uppringd. Jag kommer ihåg, jag satt då i Växjö där kontoret var. Sen hade vi i Stockholm också kontor för Outside. Och så ringde det någon från Skottland.
Vilket år ungefär? Eller?
Ja, det är i svängarna när vi träffas också, 2013 tror jag. Och så ringde den från Talisker, alltså whisky-tillverkan. Och jag tänkte att de har ringt fel. Men det hade de inte. De var ju övertygade om att de ville skicka oss till Karibien.
Just
det. Ja, okej. Nu är jag intresserad. Ja. För att det pågår nämligen en tävling snart över Atlanten. Talisker Whisky Atlantic Challenge. Och jag hade aldrig hört talas om roddtävlingar. Så kan man ro så långt, tänkte jag. Jag visste ju i och för sig att Rune Larsson och kompanjon hade ju rott över. Men så har jag glömt bort det där. Och så började jag titta på det här inslaget. Fast det är ganska häftigt, va? Det är konceptbåtar. Och du kan ju faktiskt korsa vilka hav som helst. Så bra är de här båtarna. Men alltså då kan vi säga så här, jag skrev om aktiv livsstil, men jag levde ju inte. Jag levde inte som en lärare, för att det gick inte. Jag jobbade så extremt mycket. Otroligt mycket. Varenda pressresa, om du talar om sådana pressresor, så kommer jag var alltid den där journalisten som fick hoppa över och dricka öl i baren på det här hotellet uppe i franska Alperna, för jag skulle sitta och jobba. Och jag var runt väldigt mycket, men jag hann aldrig göra de här stora projekten. Jag hann ju med en tur med Skinnamo till Grönland och jobbade också på båten såklart. Men när jag släppte Outside så bestämde jag mig för att nu ska jag göra mycket av det här som jag har drömt om. För att sitter du som chefredaktör, och så jobbar du också med Fredrik Eriksson med Årets Äventyr. Jag blev exponerad för alla de här bästa idéerna. Och såg, gud, det finns otroligt mycket att göra. Jag sitter ju här. Visst, jag får skriva om det, men det räcker inte. Så jag byggde vidare på det och kontaktade bland annat Sören. Och vi spann vidare och landade till slut då i att nej, det är inte Atlanten, utan vi ska norrut dit ingen har varit med roddbåt runt Svalbard. För det var möjligt.
Och berätta lite grann om den hela inramningen, för att en av pelarna i den här expeditionen är ju en för att uppmärksamma folk på en problematik och ett problem. Och det är också någonting då, en till liten passning till Sören, att det är någonting som du även har haft, vet jag, för kanske inte alla, men en del av dina äventyr så har du haft, du har valt ett ämne som du har pratat om och bloggat om och satt dig in i en problematik.
Precis. Alla mina äventyrsprojekt har faktiskt haft en pedagogisk plattform där jag har velat sprida kunskap om ett visst ämne. Och det har nästan alltid varit miljöämnen.
Är det här någonting, för det kommer jag faktiskt inte ihåg om jag frågade dig då, men är det någonting, för ibland ska jag tänka mig att så här, knåpa ihop ett äventyr och ge sig ut på är ju en extremt egoistisk grej egentligen. Men gör man det på det här sättet, då skänker man någon slags mening, och att eventuellt att det blir lättare att motivera bara, hej älskling, jag hade tänkt ro runt Svalbard och kommer vara borta i typ en månad. Att det kan vara liksom lätta hela den biten, men även för sig själv att hålla liksom lågan uppe och inte känna sig så egoistisk.
Ja, men alltså, jag tänkte på det, alltså, vad är en äventyrare då? Vad har äventyraren för funktion i samhället? Ja, den är högst tveksam skulle jag säga. Vi har gått från att det från början var vetenskapsmän som hade en tydlig och skulle jag säga också ganska viktig uppgift.
Det var vita fläckar på
kartan. Ja, det var vita fläckar, och man skulle kanske hämta hem råvaror och sådär. Sen kommer vi in då till på 1900-tal, och vi går lite närmare vår tid, så blev ju äventyraren en kommersiell figur som var ganska upptagen av sig själv ibland, skulle jag säga. Där det handlar om att synas maximalt, och det där har vi tröttnat på, tror jag. Så jag tror att framtida äventyrare måste ha en funktion som kommer samhället till nytta, helt enkelt. Och där också någonstans så landade vi när vi pratade om det här, Sören och jag. Jag vill ju också tillbaka till naturvetenskapen. Jag är biolog, har jobbat med rovdjur några år. Men jag saknar lite grann, och jag saknar naturvetenskapen för att den är så tydlig och bra på det viset. Så då börjar jag fundera på, går det inte att använda äventyret som en pedagogisk plattform? För vad äventyraren är bra på, det är att ta sig ut till de här avlägsna platserna där ingen är. Men det är de här platserna som kanske är viktigast av allt att rapportera från. Och framförallt Arktis just nu. Vi kommer att prata väldigt mycket Arktis. Så jag såg en möjlighet att lite grann skapa en ny möjlighet för äventyraren. Jag vill göra äventyraren en slags distanserad eller satellitäventyrlärare helt enkelt. Så vi började helt enkelt ett samarbete med Naturskyddsföreningen och en pedagogisk partner i Stockholm som heter Kunskapskraft och Media. Så vi har byggt upp en intressant plattform för skolan. Den är gratis. De kan gå in och göra övningar, kolla på filmer som vi spelade in, Sören och jag, när vi kom till Björnön och till Långebyn. Och Naturskyddsföreningen har skjutit in kunskap och fakta. Så det här är början. och i förlängningen så vill vi digitalisera det mer och bygga vidare på det.
Det är tyvärr ingen nyhet att Arktis inte har sina glansdagar just nu, om man ska tänka på de miljöproblem som redan sker och som kommer att ske i accelererande takt. Men om du ska få breda ut det lite, gör oss deprimerade eller gör oss hoppfulla, jag vet inte. Ja, men hur ser det ut liksom?
Och jag tror ju inte på, jag tycker att miljörörelsen gör ett bra jobb, men de gör ett fel. Och det är att man gör folk, de som står längst ifrån att vara intresserade av det här, man gör dem ganska ointresserade genom att kanske ibland skuldsätta och anklaga. Det är faktiskt lite för lite humor. Det måste vara lite roligare, man måste jobba lite mer med incitament, tycker jag.
Var det därför du fotade Sören när han bajsade över bokan?
Exakt. Sören är bra på det viset. Vi bjuder, och det måste man göra, man måste bjuda på sig själv på en sån här tur. Nej, men alltså, visst, Arktis, uppe i Arktis så ser vi förändringarna utav klimatförändringar tydligast. Och vi nådde ju Björnön halvvägs över. Och det där är en sån liten, jätteliten ö. Jag korsade den nu på 2 timmar, så den är jätteliten. Men där finns alltså 11 meteorologer. De stationerar ett halvår i taget, så byter man ut hela teamet. Och vi var där några dygn och så fick jag möjlighet att prata med dem. Och då visade de en bok där de då hade skrivit alla björnobservationer sedan 1978. Och det var en lång rad, alltså det var flera blad i början. Och sen fortsatte jag bläddra, kommer fram till 80-talet och slutet av 80-talet. Pikade, 94 pikade med 350 björnobservationer på en vinter. Det är ganska mycket, en liten ö som man, så de går ju alltid beväpnade. Eller gjorde, inte längre, för det finns inga björnar. Jag bläddrar vidare, jag kommer in till 2008 och det dör det, och sen finns det ingenting mer. Och det beror på att havsisen inte längre når ner till björnen, helt enkelt. Nu växer den ju till. Nu har det vänt. Och det är också anledningen till att vi kan göra det här. Nu kunde vi ju inte det. Alltså det här expeditionen som jag och Sören vill göra är ju en pionjärexpedition på det viset att Svalbard på norra delen har varit infrusen. Om man tittar närmsta decennierna så har det varit infruset. Men det varierar kraftigt också. Det får man inte glömma. På 30-talet tror jag då, när man hittade André på Vitön, de dog ju där, Frenkel och Strindberg, då var det norska fiskare, vill jag minnas, som tog sig in dit med båt. Så då var det öppet. Vitön är nästan alltid infrusen. Så det rör sig ganska mycket. Det är därför det är väldigt svårt att säga att så här är det. För det är väldigt plastiskt, och det gör det också lätt för skeptikerna att säga att ja, men titta då, ni kommer ju inte runt, va? Så enkelt är det inte. Man måste titta liksom på stora datamängder på lång sikt. Alltså, vi hade ju oturen i somras så att då ha motvind i 2 veckor över Barents hav. Ja, vi hade inte en timme medvind.
Ja, det finns ju ingen förhärskande vindriktning på Barents hav, så att det borde ha varit 50% medvind och 50% motvind. Och förra sommaren då blåste det bara sydliga vindar hela sommaren i princip. Och i år så blåste det bara nordliga vindar. Så att det kan svänga.
Ja, och det gjorde att isen trycktes ner mot Svalbard. Mm. Så när vi väl når Svalbard, då är det stopp där uppe. Men sen tar vi oss hem. Och sen, jag har ju följt satellitbilderna slaviskt, för det är ganska spännande att se vad som händer. Och 2 veckor efter så öppnar det upp sig, och det är öppet fortfarande. Det kommer vara öppet till jul, skulle jag gissa.
Och det är helt sjukt att det är öppet till Vitön i december.
Ja, är det unheard of, så att säga, om du går tillbaka?
Ja, alltså, det är det ju. Alltså, nu är det ju så här att vi har ju väldigt lite data också. I områden där människor inte har levt så har vi ju ganska lite data. Så vi talar ju alltid om, utifrån geologiskt och biologiskt perspektiv, så är det ju några decennier, det är ingenting. Det går jättesnabbt. Så det är en svaghet också när man pratar om och tittar på datat. Ja, men det är kort tid, kan man säga. Ja, men det är det vi har. Och nej, det har man inte sett tidigare.
Men vad är grejen med, vad är det då, om isen kommer och går? Vad innebär problematik? Alltså, ringa in problemet.
Ja, men man kan ju säga så här. Ja, men är det något problem alltså med att temperaturen stiger i världen? Ja, det beror ju på vad man vill, kan man väl säga. Alltså, liten ökning kanske inte gör så mycket, men det kommer förändra saker och ting. Den biologiska mångfalden bland annat. Men vi kanske köper det, accepterar att man kan inte bo i norra Afrika. Man kan ju ta den inställningen. Samtidigt så tror jag att de allra flesta man tänker igenom kommer inse att det kommer innebära väldigt mycket ansträngningar för mänskligheten om de här förändringarna kommer att slå igenom, som vi kanske börjar se här nu. Och så för Arktis del, jag har ju jobbat på Grönland många år och startade upp kajakresor där som nu Sören faktiskt driver. Och längst upp på Grönland så har vi den nordligaste bosättningen i världen där som en så ursprunglig bosättning. För Svalbard och Ny-Ålesund och Långebyn, där är det är ju ganska, vi har inte bott där så länge, men polarjuniten där uppe, de har evolverat liksom på Grönland, utvecklat kajaken till exempel där. Men de ser ju, och nu talar jag om Kranach och Thule-området, de ser ju jättestora skillnader. De kan inte köra sina slädar så långa tider på vintern. Och det kan man väl köpa. Ja, visst, det är väl inte det farligaste. Ja. Att polarinviterna uppe i Thule inte kan köra sina slädar. Men det största problemet ska jag säga är att vi inte vet. Vi vet inte vad det kommer innebära. Vi har genom internationella klimatpanelen fått liksom ett hum om att jo, men det här kommer att innebära med vissa öar och kuster kommer att försvinna, försurningar och så vidare.
En sak man vet är att det inte är roligt att vara isbjörn i alla fall.
Nej, det är ju en sån här symbolart som är lätt att prata om, som är ganska, den fastnar liksom. Mm. Och det är också som med björnen som vi sa, att nej, de finns inte kvar där. Men någonstans är de, för vi har ändå en hyggligt stor population med isbjörnar på Svalbard. Men vi såg ingen på södra delen i somras, men vi kommer inte att kunna undvika det, kan jag säga, nästa år. För vi kommer ju att, det ska vi också säga, expeditionen är inte klar, den är pausad. Så vi tar oss tillbaka nästa sommar, och det gör vi då när vi ser på satellitbilden att nu är isen. Nu har den liksom smält av, så nu kan vi köra.
Hoppar ni ner i båten och pinnar på. Har du, Sören, har du liksom läst på, har du utbildat dig mycket om så att säga miljöläget inför det här? Och det här har blivit ett tillfälle för dig att förkovra dig?
Ja, miljö har ju alltid varit en del av mitt liv, eftersom dels har jag jobbat med det tidigare, och dels så ser jag ju alla förändringar eftersom jag är ute så mycket. Jag kan ta ett sånt enkelt exempel som Hemmasjön där jag bor i Knivsta, Valloxen heter den. Där har jag kommit över då data som visar isläggningen och islossningen på de senaste 30 åren. Och det har varit en konstant skala uppåt med mindre och mindre is på Valloxen för varje år. Och nu är det alltså isläggningen kommer 3 veckor senare. Och islossningen kommer 3 veckor tidigare. Så vi har alltså 6 veckor mindre is på Valloxen än vad vi hade för 30 år sedan. Och det tycker jag talar ett väldigt klart språk. Och jag tror egentligen alla människor kan känna av klimatförändringarna. Och det här kommer ju, det är ju någonting som inom nu 100 år så kommer det helt klart få katastrofala följder. Och vi har ju redan sett extremväder runt om i världen. Det har redan skapats klimatflyktingar, översvämningar i Bangladesh och jordskred, och den här Everest-grejen som hände, det är också antagligen klimatförändringar. Skördarna kommer ju slå fel, arter kommer ju få svårt att överleva. Det var ju bara för någon vecka sedan som jag läste att 75% av alla flygande insekter har försvunnit. Och där har vi ju hela problematiken med pollineringen. De har ju redan nu börjat pollinera för hand. Så att det är väldigt, väldigt skrämmande utveckling som vi står inför. Och det här handlar ju egentligen om människoartens överlevnad. Nu är det ju liksom, vi ser, det går ju långsamt. Men jag tror, personligen så tror jag att Nordpolen kommer vara isfri kanske redan om 10 år, men absolut om 20 år.
Men vad har ni själva gjort för, eller har ni gjort några förändringar själva liksom i era liv och sättet ni valt att leva för att på något sätt, jag vet inte vad, döva ett dåligt samvete eller försöka bidra till någonting bättre utöver den här då informations spåret då ni kör i samband med expeditionen, har ni?
Ja, det har vi nog båda två. Jag har alltid varit intresserad av frågan så där. Men jag tror att vi alla i västvärlden lever med en liten skuld i den här frågan, va? Och det beror ju på att det är väldigt, väldigt svårt att leva idag på ett sätt som är hållbart. Alltså så att vi inte bränner mer än ett jordklot per år. Alltså vi ligger på de 4,5 i Sverige. Vad det är. Det är väldigt svårt. Alltså det är svårt att bryta sådana här mönster. Jag tror kanske den här skuldkänslan inte är så bra heller. En sån här klimatskuld som man känner. Men jag bor ju ute på landet i Värmland. Jag har alltid varit väldigt intresserad av att odla. Så att under de här åren då, senaste åren, efter Outside kan man säga, så har jag haft en del tid. Jag har skapat tid för att faktiskt göra sånt som jag inte hunnit tidigare. Så att vi är väldigt mycket ute i skogen. Vi plockar bär och svamp, vi odlar och jag jagar. Så att, och haft en ambition att faktiskt kapa just då matkonsumtionen till hälften. Och där tror jag att vi är snart. Det handlar inte så himla mycket kanske om klimattänk, utan mer också att jag vill veta vad jag äter och jag vill äta god mat. För att om man har odlat egna tomater och äter det samtidigt som du äter en köpetomat, så inser du att vad fan är det vi äter för någonting? Och så börjar man fundera och titta på, börjar man läsa också om livsmedelsindustrin, så ibland så blir man både mörkare och förbannad faktiskt.
Sen är det lite svårt det där också. Allt man gör kan ju klankas ner på, så att säga. Som jag skulle paddla norska kusten och tyckte att det här är ett klimatsmart äventyr. Jag skulle paddla för egen kraft. Men då finns det ju alltid liksom konflikter där. Nu har ju en kajak. Den är ju tillverkad på en fabrik av olika material. Du har ju batterier med dig, och hur påverkas de liksom? Så att man kan ju alltid liksom säga att nej, men du, det där är inte klimatsmart. Men då börjar man liksom, ja, men vad ska jag göra? Men då var vi ju tvungen att simma naken på norska kusten.
Eller paddla in kajak från Melka.
Och sen så kommer jag på det också. Ja, men det bara det att jag andas. Jag andas för koldioxid. Det är ju faktiskt inte klimatsmart. Så att det är egentligen det enda man kan göra, det är ju att
dö.
Ja.
Det är det bästa man kan göra.
Och då bidrar du till övergödningen.
Ja, precis.
Men jag tror att det handlar, istället så handlar det om att hela tiden se valen. Men jag kan köpa en energilampa. Jag kan ta tåget istället för flyget. Jag kan cykla de här sträckorna. Jag kan välja att göra alla mina äventyr utan fossila bränslen. Så att man får hela tiden ta det bättre alternativet. Men alla alternativ är nästan egentligen inte heller bra. För att på något sätt så konsumerar du jordens resurser.
Det finns ju en koppling till den här miljöproblematiken. Diagnostiken, eller vad man kan säga, till expeditionen och till den här båten som vi har bakom oss, om man tänker på vad ni valde att döpa båten.
Mm, stämmer.
Berätta.
Den heter Albedo. Det där är ju en beteckning på ett fenomen som man då ser i Arktis, ja, egentligen överallt där du har is egentligen. Albedo är ett mått på reflektionsförmåga. Har du is så reflekteras nästan alla solstrålar. Tar du bort is från Arktis så kommer ju solen att skina rakt ner i vattnet och så ökar temperaturen. Så att ju mer is som försvinner, så snabbare går det här. Det kommer ju accelerera ganska, ganska rejält då. Mm.
En annan sak som händer nu när isen smälter i Arktis, det är att luftföroreningar som finns i isen hamnar ju på ytan. Så vi får ett fenomen som heter svart is. Och svart is, värme gillar ju och absorbera på svart is. Så att det är också den här albedoeffekten.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Skolprojektet är ju då en, tycker jag, en intressant på det viset att vi vad vi gjort också, vi har varit ute med båten. Så vi tog den till Molkom här innan vi stack iväg. Så då hängde jag på båten på trailen, så körde jag till Molkom.
Sveriges Långerbyn som du brukar kallas.
Ja, precis. Sveriges epicentrum. Och Nyeds skola då, som jobbar med de globala målen, som är FNs olika mål. Och vad jag upptäckte var att när vi tog dit den här och när jag började prata om äventyr och expeditioner, så blev alla, som jag uppfattade det, nästan alla elever väldigt intresserade, och jag kunde leda in på sådana här saker. Jag stod och snackade albedo, men det är inte jättekul, va, för mellanstadiet. Men de fick klättra på båten och de fick ställa frågor, de frågade allt. Höll på som en stor samling, som en aula. De otroligt intresserade. Så därför så insåg jag att det här är faktiskt det här kan vara ett bra sätt att öka intresset för naturvetenskapliga frågor. Och det är väl det som är, för min del så är ambitionen att försöka lyfta naturvetenskapen i skolan. För att jag ser en del problem faktiskt. Jag tycker att vi har en tendens idag i vår kultur att relativisera kunskap. Och det här är bara märkligt. Och jag tror att framtidens problem kommer att lösas till stor del av naturvetare. Vi behöver helt enkelt duktiga naturvetare. Men om vi tappar så här i resultat, och det gäller faktiskt inte bara grundskolan. Men det är inte fest när PISA-undersökningen kommer till Sverige längre. Va? Det är ingen jättekul stämning. Det är inte heller så kul att se hur många citerade artiklar svenska forskare har utomlands. Det sjunker. Så med detta så vill jag väcka ett intresse för naturvetenskapen. Och då tror jag att expeditioner och äventyr kan vara ett bra sätt helt enkelt att få dem intresserade av sådana här. Så kan man liksom leda in på lite tunga, tråkiga saker, Coriolis och effekten. Vad är det här? Så tänker vi.
Ja, men det är ju klart att ett naturvetenskapligt ämne kan ju bli väldigt spännande och intresseväckande för ungdomarna. De ror över Barents hav till Svalbard. Det är det som liksom är eye-pitchen. Så kan man spinna vidare på det.
Så båten blir en farkost i dubbel bemärkelse. Mm. För även kunskap.
Mm. Kunskapens båt skulle vi kalla det.
Ja, såklart. Mm.
Men vi har också, tanken är också att de ska kunna kommunicera med oss via satellit.
Mm. Berätta mer om båten. Vad är det för typ av båt? En roddbåt?
Ja.
Oceanroddbåt, eller?
Tycker den ser märklig ut? Ja, de är ett häfte, de här faktiskt. Den här väger fullpackad med Sören och mig och mat.
För och 3 månader.
Toapapper. Alltså Sören använder ju väldigt mycket toapapper.
Återvända till den där bajsbilden.
Ja, precis. Det finns en anledning till att jag la mycket tid på det här hans toabesök. Då. Det tog väldigt mycket tid också. Hans toalettbesök är liksom en ceremoni nästan.
Sitter han och läser samtidigt? Då?
Nej, men han är väldigt grundlig, va?
Ja.
I själva utförandet. Så jag hade mycket tid att ta bild. Det är ju så här, vi levde på 7 meter. Det är inte så att man kan vara prydd på något vis. Alltså, han sitter och skiter framför mig. Jag sitter och ror. Han sitter där. Mm. Så är det, va?
Och så blir det ju, ifall kosten är väldigt mycket sån här, inget ont om sån här, mjukkonserver. Det är ju gott. Men inget ont om den här påsmaten. Men den sätter ju fart på processer.
Ja. Ja, fast behöver inte komma. Ja, fast grejen är vi gick inte på toaletten så ofta för att vi tappar ju vikt hela tiden, vi bränner ju.
Ja, just det.
Så det blir inte så mycket restprodukter, jag är tacksam för. Så det, nej, det var inget problem så, men nej, men vi har ingen toalett på båten utan vi hänger över relingen helt enkelt. Vi experimenterar en del med det där.
Ja, det beror ju lite på hur mycket vågor det går och hur mycket det blåser. Så att det är farligt att hänga över relingen om det går högsjö.
Vi lämnar lite till fantasin också. Till de som lyssnar, vi behöver inte bli för grafiska.
Sen är det ju där, det är en härlig stund när man går på muggen. det är ingenting man ska jäkta liksom. Och publik, det är ju bara negligera.
Ja, och det är ingen dum utsikt heller.
Nej, det var
alltså,
nej,
inte Glenn då, utan havet.
Ja. Jag förstod att du menade havet.
Men och den här båten, när ni fix när man kittar en sån här båt, hur mycket liksom egna skräddarsydda smarta lösningar var det, och hur mycket var det bara kopiera tidigare projekt? För att ni är de första som försökt ro runt Svalbard, men inte de första som har rott långa sträckor, så att jag antar att det finns en hel del forum och en hel del listor som bara, det här ska vi också ha. Eller hade ni någonting som var lite eget?
Vi höll på ett år och planerade det här, för att det var mycket att lära sig. Det är lite grann nytt fenomen i Sverige. Britten håller på med det här. Det är de som ror över Atlanten. Mm. Så vi åkte ju över då till Storbritannien och köpte den här båten. Den är begagnad. En glasfiber och plywood. Kostade någonstans under 300 000 begagnad. Så det är mycket pengar för en roddbåt. Men tittar man närmare på så finns det en del kul grejer. Alltså vi har ju teknik som en ganska stor båt.
Som en finlandsfärja.
Nästan då. Ingen diskokula och liksom hela pubben är att rensa, men vi har ju VHF och AES och GPS, och vi har en watermaker, så vi gör ju eget vatten. Vi är ju självförsörjande på det viset också, att vi har solceller som driver runt allt det där. Det vi upptäckte då, vi gjorde en miss här, det är att Barents hav, alltså det finns ju ingen sol. För det är bara dimma allting, va? Vi tänkte så här, solen är uppe dygnet runt. Ja, det är den ju. Men vi visste inte att det var så hög luftfuktighet. Först när jag kom hem och hittade jag av en slump bara Barents hav, världens mest fuktiga miljö. Tropisk regnskog och allting. Och det gjorde vi. Vi rodde ju alltså i dimma.
Ni hade inte räknat med albedofaktorn helt enkelt?
Nej. Men vi fick faktiskt kapa ner. Vi hade ju en autopilot som vi inte kunde köra så mycket och sådär. Så vi zigzagade lite grann.
Vi hade ju, trots att det var dimman, så hade vi ju laddning på solpanelerna. Men det var ju en helt klart skillnad, för att den laddade ju en ampere timme fick vi in i batterierna. Men då kunde vi ju max använda en ampere timme så tv. Och var det full solsken, då kunde vi komma upp i 8. Så att vi fick ju spara ner på olika saker helt enkelt. Man får prioritera vilken utrustning man ska ha påslagen.
Och så, det är autopilot på en roddbåt, det är inte att den ror själv, utan det är att den styr rodret helt enkelt.
Ja, man har ju fötterna styr man med då. Så vi kopplar en autopilot till den där, så man kan sammankoppla det, och så ligger den och kompenserar lite grann så att vi ror rakt. Då.
Det är lite trist att den pajar dag 2.
Ja, det
så sen efter dag 2 då fick vi i princip handstyra hela rutten.
Ja.
Du vet, äventyret börjar inte först någonting gå snett.
Ja, men så, det, så här i efterhand så jag minns inte egentligen överfarten av Barents hav som så jobbig. Jag gör inte det, men jag vet ju alltså dag 3, det finns ju film. Jag sa till Sören vid det här tillfället, kommer jag ihåg. Nu Sören, nu fram med kameran, nu spyr jag. Och det gjorde jag ju. Och det fick ju på film, och vi mådde inte bra första 3 dagarna. Och det var vi ju, det hade vi förberett oss på, det visste vi ju. För vi roar ju dygnet runt. Alltså vi maxar ju allt vi orkar, så vi får ju väldigt lite sömn. Du blir sjösjuk, du kan inte äta. Och det går inte heller att sova faktiskt så bra. Så du har ju alla parametrar för att det ska bli ett helvete.
Säljer in äventyret här.
Ja, precis.
Alltså, vi rodde ju inte samtidigt, vi rodde ju skift.
Ja,
så att, man behövde bara ro 2 timmar åt gången.
Ja, jag tänkte så här, beskriv en vanlig dag på Albedo.
Ja, det var ju ro 2 timmar och sen så få lite sömn och vila, och sen så ro 2 timmar, och sen så ska du in med den här skitpausen då, och sen så laga mat, se över utrustningen, kolla, navigera och lite sådana grejer.
Men blir det liksom så här i den här rutinen? Det är sånt som jag kan ibland tänka på eftersom jag träffar en del och intervjuar en del äventyr av olika slag. Upplever ni någon slags stress under de här arbetsflödena? Att ja, men shit, nu måste jag hinna skita, laga mat och göra det här och
stress
vila.
Existerar inte.
Nej, det är lite grann därför vi gör det också. Jag tycker det fina är med att sitta ute på ett hav så där. Det upptäckte jag när vi seglade till Grönland, att du får inte så mycket intryck. Du kan spara, du kan lugna ner och du kan tänka på saker som man inte hinner annars. Jag skulle nog ordinera faktiskt
att ro till Svalbard.
Det är ganska många stressade storstadsmänniskor. För det fina vad som händer är att efter några dygn där så sitter du och gör den här monotona rörelsen och kroppen gör det automatiskt till slut. Så då kan du lägga tid på att tänka då. Jag lyssnade på nästan 30 ljudböcker för övrigt.
Och Husky podcast.
Tur att jag hade på missa. Så att jag hade då tid att alltså man hinner inte i vanliga livet att tänka igenom vad gör jag i livet, vad är jag, vad ska jag och varför gjorde jag sådär. Det finns inte riktigt tid tycker jag i dagens samhälle för att göra det. Så därför så ordinerar vi en rejäl som logga ut expedition till var och en för välbefinnande.
Anledningen till att jag vill vara ute på expedition i princip jämt är ju för att under expedition så är du helt medvetet närvarande i nuet. Det finns ingenting annat som existerar än naturen och det som du liksom sysselsätter med under expeditionen. Du är totalt närvarande och fokuserad. Och det är så mycket lättare att nå dit när du är ute på en expedition kontra när du är hemma. Så att, och är du medvetet närvarande i nuet, då existerar ju inte stress. För att stress är ju någonting som du vill vara någonstans i framtiden. Men du vill ju inte vara någonstans i framtiden. Du vill ju bara vara där och nu.
Och, ja, precis. Det är ju ett fenomen kopplat till civilisation, vår civilisation. Alltså. Det är det. Sånt här är när efter de här 3-4 dagarna kan vi säga, så återfick vi liksom normala funktioner kan man säga. Vi blev lite mer, vi blev pigga så vi kunde prata igen. Och under den här expeditionen så pratade vi ganska mycket, Sören och jag, om sånt här. Det är filosofi och det är existentiella frågor. Och så. Och det är ganska spännande.
Någonting annat som är tacksamt att prata om när det gäller expeditioner är ju faror såklart då. Hur man är ju ganska exponerad där nere. Vad
var det värsta ni var med om?
Men så här med sjögång och man ska avrunda hur båten ser ut så att det finns en möjlighet att ni kan kura ner er och stänga in er egentligen och så kan båten tumla runt bäst den vill, eller hur?
Just det, de är byggda på det viset. Akten är där vi sover då. Det är, där kan du stänga till och så går vi in och så rullar vi bara omkring det. Vi hade ju också då liggunderlag i hela kupén. Dels för att det håller.
Blev det skarpt läge någon gång med det?
Nej, alltså vi hade en ganska trevlig tur över. Det där med vågor och så som pratas mycket om, det är egentligen bara ett problem med korta. Jag ska säga att Sören har gjort, vi rodde Mälaren under vintern. Vi var ute på Vänern. Vi har rodde till Gotland. Och kanske någon mer.
Mälaren.
Ja. Och Vänern var det värsta. Nu stack vi ut när meteorologerna sa att nu är det klass 1 varning på Vänern, då stack vi. Alltså. Då såg vi tillfället perfekt. Va? Nu ska vi testa den här. Men problemet med Vänern är att vågorna är, alltså längden är så jäkla kort så det blir studsigt, krabbt och jag spydde ju där också.
Ja, den där båten rullar ju nog fruktansvärt i de där korta vågorna.
Ja, det är hemskt.
När du är ute på havet, då har du ju enorma dyningar. Mm. Det är ju sjukt vad de är stora.
Det är så här 20-30 meter mellan topparna typ, eller?
Ja, det är nog ännu längre.
Ja, och sen höjden, ja visst, det kan bli 5 meter. Det blev det kanske, va? Men det är inte så farligt. Det känns, det suger lite grann bara, men det är först när vi kommer nära. När vi nådde Svalbard, då kom jag ihåg att Sören hade kört sitt pass. Jag vaknar till, kliver ut. Och då kraschar de liksom nästan över oss då. Då kommer jag ihåg att jag tyckte Sören var lite sådär slapp vid ett tillfälle. För han bara traskade omkring och bytte sådär. Men det var, då började
gick
vinga.
På toa.
Ja, precis. För då vet jag att då var det lite, och där är, nu snackar vi nollgradigt vatten. Och det är inte jättemånga som kan hjälpa oss. Bara sådär. Men nej, i övrigt så, vi kände ju inte någon rädsla överhuvudtaget.
Hade ni torrdräkter på er när ni rodda?
Nej, nej, vi hade med oss.
Men så man anpassar utrustningen man har på sig efter rådande väderförhållanden.
Ja.
Men vi hade ju förberett oss otroligt mycket och dragit upp. Det är ju, efter, inför varje äventyr så gör man ju en riskanalys. Mm. Och så går man igenom och försöker bara rada upp hur många grejer som helst som liksom kan hända. Och sen så tar man ju fram en handlingsplan för det. Men när du är ute på expeditionen, då lever du ju bara i nuet. Då håller du inte på att oroa dig för en massa grejer som ska kunna hända. Eller, utan då bara liksom... Då bara accepterar man allting som händer och sen tar man tag i om det händer någonting. Mm.
Och där är ju Sörens styrka, skulle jag säga. Där är, det där fixar inte jag fullt ut. Jag blir, du sa stressad. Ja, jag blir lite stressad när jag ser på GPSen att vi rör oss i 0,1 knop. Det är jäkligt långsamt. Sören bryr sig inte. Han är där, han sitter och han kan inte bry sig mindre om att det går 0,1 knop. Och jag har lite svårt för det. Så jag vet, vid några tillfällen så stressade jag på han lite grann. Tyckte att du, fan, går det så här långsamt så måste vi nog bryta, titta på läget och se, är det ens idé att kasta bort energi på 0,1 knop?
Det är ganska härligt att sitta och ro där.
Ja, jag visst. Alltså, om man nu vill ro bara hela sitt liv så...
Då är det optimalt.
Ja, då är det alldeles utmärkt.
Men hur funkar den här? På ett sätt kan jag tänka mig att det svåraste att förbereda sig på kanske är ju den mentala biten, både så väl liksom, vad kan man säga, internt, men även dynamiken mellan er två. Men nu har ni som sagt, ni har känt varandra ganska länge och ni hade varit ute på de här ro till Gotland och Mälaren och Vänern och allt vad ni sa. Men den här dynamiken mellan er två, var det tillfällen som det typ skavde, som ni så typ svor åt varandra? Och...
Nej, vad vi gjorde innan...
Och du sa den då, ifall du ska svara också.
Ja, men faktum är att jag har sett mycket dokumentärfilmer och läst mycket böcker om oceanrodare och de har nästan alltid problem med konflikter ombord. Och det är många av de äventyr jag läst om så har det varit helvetesresor, just för att det har kraschat gruppdynamiken ombord. Men vi hade hur bra som helst.
Drog ni upp regler innan? Hade ni någon så här, ni satt ner innan och bara...
Det var det vi gjorde, va?
Ja, det ingår ju i riskanalysen att man ska gå igenom alla saker som kan, alltså man kan fantisera fram som kan bli en konflikt och sen så hur man löser dem. Det hade vi gjort även
en här. En sån regel är att har vi olika syn på ett vägval så väljer vi det säkra alternativet. Mm. Men vi hade det, en rolig grej med det här, det var att vi var inte så intresserade av Guinness rekord och andra rekord och var först och sånt här, va. Men det var ju andra. Så när vi når Tromsö med båten och lägger den i hamnen i Tromsö så får vi reda på via NRK att ja, men det finns ju en annan oceanrodsexpedition här. Det är inte möjligt. Det är ingen som har rott här uppe någonsin och helt plötsligt är det två samtidigt.
Samma dag så.
Samma dag.
Det finns ett klipp som jag sett från NRK som man kan titta på hemsidan.
Och den speglar gärna våra olika ambitioner. Den här polsk, indiska, amerikansk, brittiska expeditionen och norska. Den var väldigt fokuserad på att komma in i Guinness rekordbok. Mm. Och jag tror att de slog 5 rekord. Och vissa av de här rekorden är faktiskt rätt patetiska. Men, och det där är...
Minst antal toapapper för att korsa barnet.
Ja, det följer vi på. men vad som hände med den expeditionen, ja, de korsade ju Barents hav snabbare än oss, såklart. De hade kolfiberbåten, de var 5 pers.
Men hur kul hade de?
Exakt, för det fick vi reda på sen när vi nådde Långebyn, så visade det sig att det blev en myteri. Och inte en gång, 2 gånger.
Men hur många, det var inte myteri på 2 personer utan var myteri.
Nej, men alltså det var 5 personer som då når Långebyn. Jag tror hälften sen byts ut. Några skulle nog bara över dit, men det blir byte där. De fortsätter sen, för de skulle då inte som vi runt Svalb utan till Island sen. Han var islänning. Han bodde på Island, den här polacken. Och då byter han sen, når de. De kommer inte till Island. Utan de landar på Jan Mayen. Lika avlägsen som björnen.
Ja. Och där hoppar alla av och flyger hem.
Och där ger de upp. Och då ringer han mig. För han var på mig redan i Tromsö. Tyckte du, om ni inte ger iväg så vill jag att du är med i expeditionen. För han tyckte jag var lång och bra. Så där. Jag tror jag kunde ha bra utväxling. Men så jag hoppade. Men han ringde mig och sa, du, jag vill flyga över till John Mayen. Jag har inga gubbar kvar. Kan du komma hit? Nu är jag hemma i Sverige och plockar ju potatis. Alltså. Visst. Nej, det går inte. Och sen ringde jag en gång till sen. Och sa, jag måste ha hjälp. Men hon kom inte längre. Så det här med, alltså teamet är jätteviktigt. Mm.
Och kanske syftet med expeditionen också, eller?
Ja, precis.
Det här, för att ni hade inte en tidsstress på det sättet. Liksom.
Nej.
Och ni gör den här prestationen för att ni målet var och är fortfarande att ro runt Svalbard. Det har ni inte gjort än.
Nej, det har vi ju inte. Båten är i Långerbyn, den är vinterparkerad där.
Mm. Var det här liksom ni var, eller såklart antar jag då, att ni var medvetna om att det här kan ske då?
Ja, nej, men alltså, det är ju så med pionjärprojekt att det inte säkert lyckas för att det är ingen som har gjort det innan, och i det här fallet hade vi som jag sa lite otur med isen då. Men jag är övertygad om att vi kommer att lyckas nästa år ifall vi kan vänta till dess vi ser isen.
Ja, så ingick det ju liksom i handlingsplanen i riskanalysen att är det någonting som fallerar under vägen så kan vi parkera båten i Långabyn. Och det är ju bara att man följer det man har kommit fram till innan. Och det spelar ingen roll om vi pausar och fortsätter nästa år. Jag fick en spricka i fingret också.
Just det, apropå incidenten.
Ja. Så att, och det gjorde ju fruktansvärt ont då att ro med den här sprickan i fingret.
Och du har sagt ett väldigt skönt äventyrligt citat, någonting om du aldrig trott att det skulle vara så skönt att sitta och borra sig i fingret.
Ja, första gången jag tyckte det var skönt att skära fingret. Ja, det är nog bra faktiskt, som redaktör så går man igång på sånt där.
Ja, exakt. För du tänkte att om jag skär lite hål här och borrar hål i nageln med en kniv så då lättar Precis. Jag på trycket.
Ja, för fingret svullnade ju upp till den graden att fingret fick inte plats i skinnet. Så att, då sprängde det ju så fruktansvärt inifrån. Men när man skar i fingret då så var det som en extrem smärtlindring.
Mm. Ja, vi försökte ju då, vi blev ju hobbyläkare då. Vi kände att men det här det löser vi, va?
Tyckte du att det var lite kul?
Ja, det tycker jag. Sånt här tycker jag är spännande. Nya grejer tycker jag alltid är kul. Men vi ska ju berätta hur det gick till. Vi är på Björnön och jag traskar omkring på stranden och det är massa skräp. Det är en annan diskussion kanske med det här med plast. Men det är för jäkligt. Men bland plasten så hittar jag metallboja som fiskarna, ryska fiskare, har haft för nät. Och de var rätt snygga. Jag tänkte jag vill ha en sån där hemma i kryken. Så att jag skickar över den här till Sören, för han står i båten. Men det hör till saken också att det kommer ju vågor hela tiden. Att liksom stå och nära land med den här båten, den riskerar liksom att slå mot klipporna. Så han har inte riktigt koll på när den här kommer. Men han tar emot den och den slår ju ner i solcellen och spräcker då fingret. Så det
är liksom någon slags Ernst Kirchsteiger-komplex som gjorde att Sören fick offra ett finger.
Ja, så kan man väl
säga. Du skulle bygga någon slags vardagsrumslampa av den där.
Ja, något sånt kitschigt. Och sen började vi borra.
I fingret?
Ja. Mm. Vi har primusköket, vi värmer upp nålar, knivar och allt möjligt. Ja. Och så börjar vi borra. Det finns också på film, tror jag.
Ja. Ja, jag tror vi hade fiskekniven för Mora där som vi borrade med.
Ja, just det.
Ja, det gör man ju.
Och genom nageln då. Mm. För Sören hade ju smsat eller ringt hem och fått en riktig läkare då att säga att det kommer bara säga plupp när ni går igenom nageln. Så vi satt och väntade på det här.
Pluppen.
vi brände sådär och han led ju. Men det hände ju ingenting. Det blev ingen plupp.
Det gjorde mest ont faktiskt.
Ja, vi bara ska ju sönder allting.
Ja, sen var det mycket bättre att vända på fingret och skära på köttsidan.
Så kom ihåg det. Om ni klämmer fingret så skär på köttsidan istället. Ja. Men alltså, när ni har gjort det så kommer ett forskningsfartyg förbi.
Ja, och det var ju helt otroligt att mindre än ett dygn efter skadan så kommer jag under en röntgenmaskin och får läkarhjälp. För att mitt ute på Barents hav så ser vi helt plötsligt ett stort fartyg. Och så ropade vi upp de här. Eller jag tror till och med att det var de som ropade upp oss. Vi var nyfikna på vad det var för litet flytetyg som var ute på Barents
hav. Det kan man tänka att de var. Mm.
Och vi blev ombordbjudna på det här forskarfartyget. Och när jag kommer upp och skakar hand med första besättningsmannen, då har jag glömt bort att jag har ont i fingret. Så jag går ner på knä där och i det här handslaget. Och då, ja, men vi är läkare ombord. Så det var helt fantastiskt att få. Och då röntgade vi fingret och såg då att det var en spricka där.
Det här är så stort så att det är som pirater, vet du, när man äntrar skepp, va? Utanför Somalias kust, så man, vi fick klättra upp längs de kastade repsteg, så klättrade upp. Det var gigantiskt då.
Det är nästan, det är lite lustigt för att det är, nu sitter vi mitt inne i Stockholm och man kan ju tänka att du var mitt ute på Barents hav, men vårdtiden var kortare på mitt, ja, på Barents hav.
Det var momentan.
I Stockholm hade du fått vänta kanske 2-3 veckor på en röntgen.
Ja, det här gick ju, det var ju inom ett dygn och fick en antibiotikakur och allt möjligt.
Och ett ankare fick ni.
Ja, och ett ankare.
Jag gick ju satt mig i baren då. Och fick det. Ju öl och mackor och frukt.
Som expert så råder jag att inte berätta mycket mer, för att då blir det liksom, då kommer det inte vara äventyr, utan det är bara som semester.
Nej, jag vet, jag har ju själv varit igång och avslutat äventyr.
Vad heter djurlivet också, vill jag att ni ska berätta någonting om också, för att mitt ute på Barents hav, när det inte händer så mycket, där tycker det finns det folk eller djur som bor som tycker att det är kul när någonting händer, så att ni fick lite uppmärksamhet.
Det är helt magiskt. Det är liksom, man tror att det ska vara helt öde ute på Barents hav. Det var en och en halv vecka i båda riktningarna innan du kommer till land. Och det som jag alltid älskar när jag är ute, det är fåglarna. Att de kan vara ett sånt sällskap. Och det finns alltså stormfåglar där ute som lever till havs. De går aldrig i land. De lever där ute. Och de tyckte det var ganska kul att komma och sätta sig på roddbåten.
Pusta ut lite.
Ja, så att de är helt fantastiska. Sen har du ju en massa andra fågelarter också. Som
Alkefåglarna. Silgrissla och tobis.
Och lunnefåglarna.
Lunnefåglar.
Så att det, bara det hade ju räckt. Mm. Men
marina däggdjur. Ja. Det är det häftigaste av allt. Alltså, det kommer upp en silvål. Man är lite i ett sådär tucken, va? För det är repetitivt och du sitter nästan och sover och sen rätt som är det. Och så kommer upp en silvål och det är ju, alltså, vi snackar upp till 100 ton på de här. De är ju vansinnigt stora. Men de har koll på vad som finns i vid ytan och så. Jag har Grönland, när vi är där så har vi också mycket val, knölval främst. Så att jag har träffat jättemycket val. Så det är häftigt, man tröttnar aldrig på den upplevelsen. Delfiner hade vi också mycket, som någon lek liksom under båten och allting.
Ni höll på att krocka med en val, eller?
Ja, det var en död val.
En död val?
Ja, okay. Det är också helt otroligt. Vi stötte på en död val, ligger och flyter mitt ut, mitt på Barents hav.
Så att fåglarna på och pickade. Ja. Och det luktade inte så bra heller.
Jag kan tänka om.
Men vi såg alltså val 3-4 gånger per dygn. Så vi är ju där ute och ror hela tiden och har hela tiden en blickfång runt horisonten. Och du hör dem. Du hör dem på flera kilometers avstånd. Så att,
ut, eller när de kommer upp och andas.
Ja, precis. Och även när de slår med fenorna mot vattenytan. Och det är som sagt, det är väldigt, väldigt svårt att tröttna på det där. Men det vart nästan i slutet på det. Som att det vart,
flytta lite på det valgen!
För först i början, då liksom, Glenn, det är valar här. Och så liksom man väckte den andra, men det gjorde man absolut inte i slutet.
Nej, vi blaserade helt enkelt. Valblaserade.
Men det var ett tillfälle som jag minns väldigt tydligt. Det var ju när det var 3 stycken sillvalar som simmade runt båten i minst en halvtimme. Och det var precis när solen stod som lägst på himlen. Och det var ganska lugnt också. Då kommer de här och går ner. Och så kommer de upp och tar ett nytt andetag. Går ner, kommer upp. Och sen så liksom håller de på så en halvtimme. Det är...
Ja, jag fick en, kommer ihåg, i motljus också. Skönt, det tror jag vi lade ut. Vi körde ut den via satelliten. Man får ju, är man intresserad av fotografering, så är ju en parameter väldigt viktig. Det är tid utomhus. Det är därför man får sådana här upplevelser när man är ute så lång tid. Då får vi bra bilder automatiskt, kan man säga.
Vi har inte jättemycket mer tid. Baren kallar. Men Vad står liksom på schemat nu? Dels för den här expeditionen, båten står i Långebyn. Ni kommer garanterat åka tillbaka nästa år, samma tid, eller? Ja, beror det på isläget då?
Augusti.
I augusti. Mm. Och sen så fortsätter ni samma sak fast söderut? Liksom.
Nej, vi fortsätter norrut. Vi har ju två veckor upp till packisen kan vi säga. Vi kommer att passera 80 grader nord om vi ska ta oss runt norra delen och vi vill till Vitön också. Ambitionen är att göra lite 360-filmer. På Danskön där André flög ifrån finns det rester av den här gigantiska konstruktionen för ballongen och där vill jag ställa en 360-kamera. Filma runt och sen har jag snackat med Andrémuseet om att plocka in svartvita bilder. Så sätter man in Strindberg och alla de här som man liksom med enkla då, glasögon, VR-grejer kan visa. Få eleverna att flytta dem dit. Va? Stå på Danskön och sen se ballongen och allting.
Och stå på Vitön också.
Även på Vitön vill vi göra så. Då.
Och innan vi började inspelningen så började Sören direkt flagga för att han har en ny grej på gång.
Ja, just
vad har du för ny grej på gång sen?
Ja, det var ju lite annorlunda det här året för att normala fall så brukar ju äventyrsprojektet vara avslutat när jag kommer hem. Men nu pausade vi expeditionen så egentligen så visste jag inte riktigt vad jag skulle ta mig till här nu. Behöver vi inte förbereda, men den största delen av alla äventyrsprojekt är ju förberedningen och planeringen. Jag skulle säga att när man startar ett äventyrsprojekt då är ju 80% av äventyret redan klart. Då är det bara genomförandet klar. Så att, det var lite moment 22 när jag kom hem. Liksom. Vad ska jag göra nu? Men då tänkte jag göra ett litet extra äventyr här nu mitt i. Och jag är fortfarande i planerings- och förberedelsefasen men tanken är att vintercykla hela Sverige. För jag tycker det cyklas för lite på vintern.
Och förstår jag själv.
Och samtidigt också jag gillar att ha en liten twist på äventyren. Och en pedagogisk plattform. Så att det är ju faktiskt som så att matsvinnet i Sverige är 30%. Mm. Så 30% av den mat som produceras i Sverige hamnar i soporna på ett eller annat sätt. I något av leden. Och det måste ju alltså gå att kunna äta av de här 30% under äventyret. Så det är ju tanken att vi inte cyklar hela Sverige på slängd mat.
Som en dumpster diver.
Precis.
Dumpster expedition. Mm.
Så dels är det, och alla äventyr är ju också väldigt utvecklande. Så att det är vissa saker som jag undrar över. Hur är det att cykla hela Sverige på vintern? Det är de svaren jag vill finna.
Men det är så att säga längst med vägar då?
Ja, det kommer nog bli lite... Men det blir inte, det blir cykelleder och vägar.
Ja, inte E4 liksom?
Nej, det går inte. Det blir inte så vackert heller. Det ska vara njutningsfullt. Men och sen så då, hur får man tag i den här slängda maten? Det är också lite intressant. Och jag antar att det... Egentligen är det ju bara att knacka på en restaurang och säga... Har ni någon slängd mat som jag kan äta?
Jag tar en gårdagens. Ja.
Pizzakanter.
Det måste ju finnas. Ja. De här 30% finns ju någonstans. Det gäller bara att få tag på dem. Så det är väldigt intressant också. Och sen så kommer jag också göra det med en elcykel istället. För att elcyklar borde revolutionera marknaden. Borde ju kunna ersätta väldigt mycket av den här biltrafiken. För att elcyklar så kan man ju lätt cykelpendla
längre distanser.
Mycket längre distanser. Så att 5 mil skulle man kunna ha till jobbet och cykla till jobbet och sen cykla hem. Och det är,
då får man 25% tillbaka om man köper en elcykel dessutom.
Precis. Så att hoppas att det kommer igång det här med elcyklandet. Och även att man kan cykla året runt. Och att man kan äta gammal mat.
tack så jättemycket för att ni kom hit. Lycka till med skräpmaten. Mm. Och lycka till med båten. Och tack till alla som kom hit. Nu går vi till baren och så kan ni fortsätta att ställa frågor till Sören och Glenn. Över ett glas eller två. Tack så jättemycket.
Tack själv.
Nu kan ni mygga av.
Läs mer om det här avsnittet och om tidigare avsnitt på huskypodcast.com. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy.
På Nordic Green Energy vill vi att du ska vara med och påverka samhället i en hållbar riktning. Det gör vi genom att sälja 100% grön el så att du enkelt kan göra ett aktivt val för en framtid som är bra för oss alla. Läs mer på nordicgreen.se.
Musiken görs av Joel Mull.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.